Ja, bra mycket tyngre än solen måste de vara för att kunna bilda ett svart hål. Så solen själv kommer aldrig någonsin att bli ett svart hål. Så att gravitationen i solen är alldeles för vek för att någonsin trycka ihop materialet till det här singulära tillståndet då. Men om man har en stjärna som kanske är 50 gånger större än solen, då kommer den först att explodera som en supernova när den har levt färdigt sitt liv. Och resterna som inte exploderar ut kommer då att kollapsa in på sig själv och bli just ett svart hål. Då har man ett svart hål som är kanske 4, 5, 10 solmassor eller sådär. Men det här svarta hålet som finns i Vintergatans centrum, där räknar man med att det är ungefär 4 miljoner solmassor. Det är som att man har tagit 4 miljoner solar och tryckt ihop det till ett stort.
Roligt att se dig här igen, Johan Hansson, som är teoretisk fysiker, professor vid Luleå tekniska universitet, som också har skrivit två intressanta populärvetenskapliga böcker om fysiken här, moderna fysiken på 15 minuter, och här en krönikesamling från kröniker som var publicerade i Allt om vetenskap, visst
är
det så?
Ja,
visst.
Det är bra.
Ja, boktips. Men jag vill att du börjar med att berätta, vad är en teoretisk fysiker, professor på LTU, vad gör man för någonting?
Ja, vad gör man då? Teoretisk fysiker, det är att man räknar på olika modeller för hur den fysikaliska verkligheten förhoppningsvis fungerar. Och som professor då är man ju forskare i första hand kanske, och sen också lärare i fysik. Ja, det är ungefär det man gör.
Men när du forskar då, vad innebär det i praktiken?
Ja, i praktiken för mig så innebär det att jag gör beräkningar på olika modeller som antingen jag själv eller andra har tagit fram. Och så vill man ju jämföra det då med verkligheten och observationer och sådär.
Ja, men det är bara matematik, är det språket för att...
Man kan säga att matematik är väl fysikens språk eller grammatik. Men matematiken i sig är ju inte slutmålet, utan det är bara ett verktyg för att kunna så noggrant som möjligt jämföra de teoretiska förutsägelserna med det man ser. Ja. Så att det måste vara en väldefinierad teori som man ska kunna motbevisa den med hjälp av experiment. Det är som hela den vetenskapliga metoden.
Mm, men...
Det är ju det som skiljer mycket mot sådana här pseudovetenskap och astrologi. Då är det så luddiga förutsägelser, om det är några förutsägelser alls, så är det aldrig att motbevisa eller bevisa.
Ja. Men vad är det du forskar på då?
Jag började min bana som teoretisk partikelfysiker när jag började forska. Men där händer det ganska lite riktigt nytt, och jag har gjort det under ganska lång tid. Så att jag har mer drivit över mot andra saker som mer kopplat till det här med svarta hål och astrofysik och astropartikelfysik. För det finns det mängder med saker som man inte känner till hur det fungerar. Och det är lite roligare för en teoretiker då, om det finns många olösta gåtor än det är som i partikelfysiken, där teorin under ganska lång tid har legat före experimentet, så man har kunnat förutsäga i stort sett vad som kommer att hända i nya experiment. Plus att experimenten är ju så stora och dyra, så det är svårt att driva den experimentella biten mycket längre framåt utan att det kostar enormt stora pengar.
Ja, nu skulle vi prata om svarta hål apropå Nobelpriset i fysik.
Ja.
Penrose och gänget,
ja. Exakt.
Reinhard Genzel och Andrea Ghez,
ja,
som har fått priset.
Penrose har ju fått det för teorin. Eller egentligen så är det inte hans teori, det är ju Einsteins gamla allmänna relativitetsteori som är över 100 år gammal. Så allting finns ju i den teorin. Så det Penrose då har visat, att utgående från den här teorin, allmän relativitetsteori, så är det oundvikligt att det kommer att bildas svarta hål om man klämmer ihop materia i nog liten volym.
Ja, för Einstein, han var väl lite tveksam.
Einstein var mycket tveksam. Han publicerade till och med en artikel där han bevisade att svarta hål aldrig någonsin kan bildas. Men det verkar inte stämma utifrån hans egen teori. Men däremot så brukar han ha en väldigt, eller hade en väldigt, väldigt skarp fysikalisk intuition, så att det är mycket möjligt att han ändå hade rätt i slutändan. Att svarta hål som beskrivs av allmän relativitetsteori, de finns garanterat inte. För att allmän relativitetsteori, det är en klassisk teori, och den tar ingen som helst hänsyn till kvantfysik. Och vi vet ju idag att naturen är kvantmekanisk på sin fundamentala nivå. Och det verkar vara så att om man tar hänsyn till kvantfysik så kommer de svarta hålen inte att finnas i den här klassiska meningen åtminstone. För att svarta hål definieras egentligen av två olika saker som vi kommer kanske att prata mer om. Det är dels att det finns en händelsehorisont som är en fiktiv yta, och dels finns det en singularitet någonstans i det inre utav det svarta hålet. Och när man börjar blanda in kvantfysik så kommer de där att lösas upp båda två, för att de kräver att man kan precisera positionen med matematisk precision då.
Och det är sånt du sitter och räknar på?
Inte just det, för det finns än idag ingen teori för hur man slår ihop kvantfysik med allmän relativitetsteori på ett sätt som fungerar.
Så du måste lösa det först?
Jag eller någon annan måste lösa det först, om det ens går att lösa. För ja, man har försökt lösa det nu i nästan 100 år och ingen har lyckats än så länge. Men allmän relativitetsteori, det är ju vår mest exakta teori för gravitationen idag, trots att den är klassisk. Och kvantfysik, ja, den behandlar ju då mikroskopiska saker. Men grejen är att singulariteten i ett svart hål blir ju mikroskopisk. Den blir ju oändligt liten, så att där måste man ta hänsyn till kvantfysik. Och ingen vet riktigt hur man ska göra det. Det är som att man har två pusselbitar, en från kvantfysik och en från allmän rel. Och de passar inte ihop överhuvudtaget, trots att de överlappar varandras områden inom fysiken. Så att det är något som måste till för att de där ska kunna länkas. Och det har ju också Penrose jobbat med senare, men det har inte att göra med årets Nobelpris.
Ja, just det. Men om vi ska vi börja kanske backa tillbaka?
Vi backar tillbaka. Det var bara en liten preview.
Jo, precis. Trailer.
Trailer, exakt.
Nej, men i min hjärna så är ju det här med svarta hål, det är ju då, ja, det är väl någon stor stjärna som har kollapsat eller sådär. Så, och det blir ett väldigt stort gravitationsfält runt den här stjärnan, och den börjar då suga åt sig materia som finns runt omkring. Och till slut då så blir det så stark gravitationskraft i det här så att inte ens ljuset orkar ut därifrån.
Man kan ju börja med att säga att
det är grundteorin.
Det är grundteorin. Så det finns ju två stycken teorier för gravitation som fungerar nästan lika bra i normala fall. Det är ju dels den gamla newtonska modellen från 1600-talet, där man säger att det finns en kraft mellan den här kroppen och den här kroppen,
jo,
som faller med avståndet i kvadraten. Och den fungerar ju jättebra i solsystemet där det inte är så stark gravitation, så man behöver inte ta hänsyn till relativistiska effekter. Så att för att sätta en gubbe på månen en gång i tiden så behövde man inte alls använda Einsteins teori, utan det räckte ju gott och väl med den här gamla newtonska gravitationsteorin. Men om man gör väldigt, väldigt noggranna mätningar även i solsystemet så ser man att det diffar lite grann från Newtons teori. Några decimaler ner då. Och det kan man med exakthet förklara med hjälp av Einsteins teori. Så att för svaga gravitationsfält så vet man att Einsteins teori fungerar bättre än Newtons teori. Nackdelen är att Einsteins teori är mycket mer komplicerad matematiskt, så den vill man helst undvika att använda om man inte absolut måste. Okay.
Men är det här med, som vi har med GPS, att man måste kompensera för tidsskillnaden mellan...
GPS är ju egentligen den enda praktiska användningen av allmän relativitetsteori där man verkligen måste kompensera för den här relativistiska effekten. För att annars blir precisionen sämre och sämre och sämre ju längre
tiden är annorlunda uppe i rymden än vad den är nere på jorden. Ja. Är det så man ska se det?
Det kan man också visa från allmän relativitetsteori, att tiden går långsammare ju starkare gravitationsfält man har. Så att det betyder att där uppe där satelliten befinner sig går tiden lite långsammare än här nere. Men det är inte riktigt sant, för det finns också en annan effekt som kommer från speciell relativitetsteori som säger att ju fortare något rör sig, desto långsammare går tiden. Och den effekten slår precis motsatt håll, så man måste ta hänsyn till båda de här relativistiska effekterna. Men det är inga problem, så det gör man rutinmässigt. För annars skulle inte GPS funka överhuvudtaget.
Nej.
För då skulle precisionen säga att okej, nu vet jag att jag är här inom en meter. Och sen om några dagar ska jag veta att jag var inom 30 meter. Och inom en månad ska jag veta att jag var någonstans på jorden. Så det måste man hela tiden kontinuerligt korrigera för. Men det är en liten effekt, men den är kumulativ så att den byggs på hela tiden.
Ja, okay.
Men det vet man. Det är precis det som relativitetsteorin förutsäger. Och ja, det stämmer precis med det man sen ser.
Mm. Tillbaka till de svarta hålen.
Ja, i Newtons teori, som är den gamla teorin, där finns det inga svarta hål överhuvudtaget. Det kan inte finnas. För att ljus har ju massa noll, och stoppar man in massa noll i Newtons ekvation för gravitationskraft så får man automatiskt noll, oavsett hur stor den andra kroppen är som man försöker påverka ljuset med. Så där får man ingen som helst möjlighet till svarta hål. Däremot i Einsteins teori, då ser man inte alls kraften som, eller då ser man inte alls gravitationen som en kraft, utan då ser man det som en krökning av rumtiden. Så Einstein säger att det finns inga gravitationskrafter alls, det är bara en synvilla. Så istället så har man då en kropp, till exempel solen, den kröker då rummet och tiden i sin närhet. Och planeterna i solsystemet, de rör sig då så rakt de någonsin kan i den här krökta rumtiden. Så de liksom daj, åker fram hela tiden, tror att de rör sig rakt. Men i och med att hela geometrin är krökt så blir slutresultatet att man får de här elliptiska banorna från Newton. Med små korrektioner också, så att de inte är riktigt ellipser längre. Men i solsystemet som sagt var, då är det väldigt, väldigt små avvikelser. Men det som är intressant är att studera gravitation vid väldigt, väldigt starka gravitationsfält. Och det är ju det som svarta hål bland annat handlar om. För där har ju gravitationen tagit över handen över alla andra krafter och, precis som du säger, suger in allting i det här svarta hålets inre.
Mm. Jag tänkte när jag skulle somna här igår kväll innan du skulle komma, så tänkte jag så här: tusan, vi kanske är inne i ett svart hål. Det är bara det att vi vet inte om.
Det finns faktiskt en lösning till kosmologin, som ett slutet universum som först i Big Bang börjar expandera. Men sen finns det så mycket materia och annan energi så att det kommer att bromsas in totalt och sen börja återkollapsa till en så kallad Big Crunch. Då skulle det vara precis som att man var inne i ett stort svart hål. Då skulle hela universum vara ett stort svart hål. Problemet är att mätningar från kosmologin tyder på att vi lever inte i ett sånt universum. Utan det verkar snarare som att universum kommer att expandera för alltid. Och då är det inte så att vi lever inuti ett gigantiskt svart hål. Penrose och sin sida, han har en idé om att vi har precis ett sånt här cykliskt universum. Mm. Men det är inte heller det han har fått Nobelpris för, utan det är en senare utveckling han
har. Ja, men vad är det han har fått Nobelpriset för?
Einstein tyckte inte om det här med svarta hål, så att han bevisade ju tidigt i en artikel, publicerad artikel, att svarta hål inte kan finnas. Men Penrose, som ju var matematiker från början, ren matematiker, han blev inlurad på det här området om fysikalisk gravitation av andra forskare. Och han kunde då visa genom metoder som han själv utvecklade att under väldigt, väldigt generella antaganden, om man klämmer ihop energi inom en viss volym, så förutsäger allmän relativitetsteori med nästan 100% säkerhet att svarta hål finns. Men då ska man komma ihåg att allmän relativitetsteori, det är ju en klassisk teori, så den tar inte hänsyn till kvantfysik. Och vi vet ju då att naturen är kvantmekanisk på sin fundamentala nivå. Så att det kan trots allt vara så att Einstein ändå hade rätt, inte när det gäller sin egen teori, allmän relativitetsteori, men hur naturen verkligen fungerar. Så att svarta hål kanske aldrig någonsin riktigt blir till. Inte i den här klassiska meningen i alla fall från allmän rel.
Ja, så du menar alltså att han har teoretiskt då bevisat så att säga att svarta hål finns? Det var det han gjorde på 60-talet?
Ja, på tidigt 60-tal så visade han att om allmän relativitetsteori är rätt och att energidensiteten alltid är positiv, då kan man aldrig komma undan att svarta hål bildas om man just stänger in en viss mängd energi inom en viss volym. Mm. För då kommer allting att börja kollapsa ihop av sig själv.
Just det. Och Gensel och August då, de fick det för att de har upptäckt att i Vintergatan i centrum så finns det ett svart hål.
De har ju zoomat in med teleskop. Problemet med centrum av Vintergatan är att där kan man ju inte titta med vanliga optiska teleskop. För att det finns så mycket damm och gas och stoft som skimmer området där. Så att ljuset, informationen därifrån kan inte komma ut i vanligt optiskt ljus. Så de var tvungna att titta i andra våglängdsområden. Men i vilket fall som helst, då zoomade de in i början på 90-talet och såg att stjärnor väldigt nära vår egen galax centrum rör sig väldigt, väldigt snabbt runt något väldigt massivt litet objekt. Men med de mätningarna så har man inte nog stor precision för att kunna säga att det där är ett svart hål. För att området där som de kan lösa upp är mycket större än den här så kallade händelsehorisonten från det här svarta hålet som man tror finns i centrum. Men å andra sidan så finns det ingen annan förklaring idag i fysiken för vad det i så fall skulle vara om det inte är ett svart hål.
Ja, just det.
Mm. En ännu senare utveckling är att man har något som kallas för Event Horizon Telescope, där man kopplar ihop flera teleskop på jorden. Så att man får som ett teleskop som i praktiken är lika stort som jorden själv. Och då har man i en annan galax kunnat se ett jättestort svart hål i centrum. Men det är mycket, mycket större än det som finns i vår egen galax. Och nu tror jag man använder Event Horizon Telescope för att studera just området i våran egen galaxcentrum. Och då har man en chans att verkligen se att det ligger något extremt litet där som är då i storleksordningen av hur stort det här, eller hur litet snarare det här svarta hålet i centrum skulle vara.
Då har jag en del sådana här korkade följdfrågor. Och det ena är att man tänker på vårt solsystem. Vi roterar ju runt solen. Och kropparna roterar, och ungefär som att månen roterar ju runt oss också. Varför är det så? Ja, om jag ska förlänga frågan, för när man spekulerar om de här svarta hålen då, så sa du att ja, man ser att de börjar rotera stjärnor runt det här. Ja. Varför roterar de? Varför faller de inte bara rakt ner?
Ja, vi kan ju ta solsystemet då. Man tror ju att solsystemet för länge sedan, för flera miljarder år sedan, bildades ur ett och samma gasmoln. Så att gasmolnet var då jättemycket större än vad solsystemet är nu. Och det roterade långsamt. Sen på grund av gravitation och friktion när de här gaspartiklarna börjar gnida mot varann, så kommer det här gasmolnet automatiskt att kontrahera. Om det då är små olikheter i tätheten i det här gasmolnet, då kommer det som tätast kommer att bildas kroppar, till exempel solen och planeterna då. Och när de här kropparna blir mindre så kommer automatiskt rotationen på dem att bli större. Så det är något som kallas för konservering av rörelsemängdsmoment. Så solen kommer att rotera mycket fortare än det här gasmolnet gjorde från början, i och med att massan har kontraherat. Så att i det nuvarande solsystemet så innehåller ju solen mer än 99% av massan i hela solsystemet. Och planeterna är liksom bara små dammkorn som susar omkring, runt omkring. Men i vilket fall som helst så kommer rotationen, tror man, från den ursprungliga rotationen hos det här gasmolnet.
Ja, exakt. Roterade det då, kan man ju fråga sig.
Ja, det kan man ju fråga sig. Men det verkar som att det mesta i universum har roterat. Det är väldigt, väldigt ovanligt att någonting står helt still och statiskt. Och om det skulle ha varit så, då hade det redan för länge sedan, precis som du säger, kontraheras ihop till en kompakt kropp i mitten. Så det är samma med galaxer. De flesta galaxer roterar ju. Och det tror man är på precis samma sätt som solsystemet har bildats, bara på en mycket, mycket större skala.
Ja, så spiralgalaxer.
Resonemanget är exakt detsamma.
Okay.
Men man ska ju också säga att exakt hur det gick till när solsystemet bildades och exakt hur det går till när galaxer har bildats, det vet man fortfarande än idag inte. Så det finns mycket som är olöst i båda de fallen. Men grundtanken är i alla fall den att gasmålet roterade långsamt och sen så kommer allting rotera fortare när det väl kontraherar.
Ja, men så kommer en kropp då, en sol eller någonting, kommer i närheten av det här svarta hålet då. Som i sig också roterar.
Men ja, oftast gör det, ja.
Oftast, men inte alltid. Eller vad?
Om man går tillbaka till det här med svarta hål i allmän relativitetsteori, så är det väldigt, allmän relativitetsteori är en väldigt, väldigt krånglig teori, så det är väldigt svårt att få några exakta lösningar. Så det är en gubbe som heter Schwarzschild gjorde bara ett tag efter att Einstein hade publicerat sin slutgiltiga teori i allmän relativitetsteori. Det var att han sa att okej, vi förenklar problemet jättemycket. Vi ser att det finns bara en enda kropp i hela universum. Och den är oföränderlig, vilket det ju måste vara om det inte finns något annat där. Och den roterar inte, så den är exakt likadan hela tiden. Då får man något som kallas för Schwarzschilds lösning. Och det är egentligen det som folk oftast brukar tänka på när de tänker på svarta hål. Då får man en sfärisk händelsehorisont som är någon sorts fiktiv yta eller som ett membran, så att åker man genom det här eller den här avståndet från centrum, då kan man aldrig någonsin komma ut igen. Så det är lätt att åka in men omöjligt att åka ut. Och i mitten av ett sånt här Schwarzschild svart hål så har man då en punktform i singularitet där allting som faller in kommer att krossas relativt snabbt. Så att all materia åker in och försvinner i den här singulariteten i mitten. Så därför man alltså oändligt hög densitet, vilket också motsvarar oändligt hög krökning i rumtiden. Det där tror ingen händer. Det tror man idag bara är ett tecken på att där har man liksom pressat teorin till ett område där den inte längre är tillämplig. Så att någonting annat händer där inne i singulariteten. Men vad som egentligen händer där vet ingen, för att där måste man då kombinera kvantfysik med allmän relativitetsteori, vilket ingen har lyckats med på ett exakt sätt.
Hotel California.
Det jag tänkte säga också är att det finns en annan lösning som är lite mer komplicerad, som kallas för Kerrs lösning. Då har man ett Schwarzschild-hål som ju bara sitter still, och så sätter man rotation på det. Och då får man en mera fysikaliskt riktig beskrivning av riktiga svarta hål. Fortfarande finns det bara en enda kropp i hela universum, så det är en väldigt förenklad bild. Men man sätter fart på den där och då får man jättemånga intressanta konsekvenser som Penrose också har jobbat med. Dels så kommer området runt det svarta hålet, utanför det svarta hålet, kommer att rotera med. Så att oavsett hur mycket man försöker åka åt andra hållet så kommer man att åka med rotationen. Trots att man är utanför händelsehorisonten.
Okay.
Plus att Penrose har visat att om man skickar in någonting där så kan man få ut det med högre energi än man stoppar in det med. Så det är något som kallas för Penrose-processen. Och då kunde han också visa att den här energin man får ut, den tas ju någonstans ifrån. Och han visade att det tas från rotationen på det svarta hålet. Så man kan alltså bromsa in rotationen på ett svart hål genom att slänga in saker. Men man kan också göra tvärtom. Man kan öka rotationen genom att slänga in saker på ett annat sätt. Så då har vi alltså två stycken väldigt förenklade bilder av svarta hål. Dels det här Schwarzschild-hålet ursprungliga och dels Kerrs lösning som kom långt, långt senare på 60-talet. Men det är egentligen inte hur det verkligen ser ut, utan när ett svart hål bildas, då är det väldigt, väldigt dynamiskt och kaotiskt. Så att där är det omöjligt att få en lösning som man kan skriva ner med papper och penna. Utan där måste man göra stora numeriska beräkningar med hjälp av datorer för att se vad som händer när de här verkligen bildas. För det kommer ut massvis med strålning, det kommer ut gravitationsvågor och allt möjligt. För då har man ingen symmetri nästan överhuvudtaget. Plus att det inte är statiskt. Så att det är väldigt, väldigt komplicerat att beskriva vad som händer.
Det var stort. Det var mycket att ta in på en
mycket
gång.
Att ta in.
Ja. Men om vi tänker oss nu då den här stjärnan som roterar runt det svarta hålet. Vad kommer att hända nu? Jag menar, det börjar rotera fortare och fortare och fortare. Det finns ju, vad heter den här, centrifugalkraften. Som vi har i tvättmaskin när vi centrifugerar kläder. Så att det strävar utåt också. Hur ska man tänka kring det här? Kommer stjärnan att kunna bli något ögonblick så det blir för mycket rotation och då övervinner vadå gravitationskraften från den här stjärnan kraften från det svarta hålet med hjälp av centrifugalkraften? Eller kommer den att sugas in och på vilket sätt kommer den i sådana fall att sugas in? Är det något du tror att du kan förklara?
Vi kan ju backa det här med centrifugalkraft. Det är egentligen ingen riktig kraft, utan det är något man brukar kalla för en fiktiv kraft.
Ja, just det.
Så att när man står på en karusell som roterar så känns det ju som att man har en kraft som verkar på en utåt.
Ja.
Men egentligen så har man ju en kraft som verkar på en inåt, för annars skulle man inte kunna stå kvar på den här positionen man har på karusellen. Så när karusellen roterar så måste det finnas en kraft som hela tiden drar den inåt. Så det kanske är lättare att förstå om man tänker sig en boll i ett snöre som man snurrar runt huvudet. Hur är kraften riktad till snöret? Jo, det är enkelt att se. Om man släpper snöret så kommer ju bollen att röra sig rakt fram med den hastigheten hade precis när man släpper. Så att jag påverkar bollen att fortsätta i den här cirkulära rörelsen genom att hela tiden dra i snöret. Och gravitationen enligt Newton funkar ju på exakt samma sätt. Så det är egentligen hur man förklarar att det finns en centrifugalkraft. Centripetalkraft heter den egentligen, som är riktad inåt. Så solen här drar i jorden här med en kraft som är riktad inåt på jorden.
Mm.
Som tvingar jorden att följa den här banan. Det som då händer i allmän relativitetsteori, speciellt om man har starka gravitationskrafter, det är att man får en massa korrektionstermer till den här enkla newtonska bilden. Så att om vi tänker oss ett solsystem där man bara har solen och en planet, då kommer den här planeten att röra sig i en perfekt elliptisk bana som är riktad åt samma håll hela tiden. Men i allmän relativitetsteori, även om man bara har två kroppar, så kommer den här planeten kommer att börja spinna runt det objektet som finns i mitten. Så det är en rent relativistisk effekt som inte finns i den newtonska teorin. Och det är bland annat det man kan se då i de här mätningarna man har gjort, observationerna man har gjort i Vintergatans centrum. Okay. Att stjärnorna nära det här svarta hålet, som man tror är ett svart hål i centrum, de rör sig precis som man förväntar sig från allmän relativitetsteori, om det skulle ligga ett väldigt kompakt objekt där. Men Newtons teori skulle man få helt andra förutsägelser. Så att där har man ju ett exempel på ett system där man har väldigt stark gravitationskraft, som vi inte kan testa alls inom solsystemet.
Ja, just. Men vad händer med stjärnan nu då?
Vad händer med stjärnan? Jo, stjärnan kommer ju att tappa energi, så den kommer att sugas allt närmare och närmare och närmare det här svarta hålet. Och sen om många, många miljoner år så kommer den att sammansmälta med det svarta hålet. Och göra så att det svarta hålet blir större och större och större. Så att det svarta hålet har ju vuxit ända sedan våran galax blev till. Och det fortsätter ju att växa.
Just det. Jag sitter och tänker, vilken väg ska vi gå här nu? För det förespås väl också att det finns en massa små svarta hål lite här och var. Stjärnor som har kollapsat. Som är...
En stjärna över en viss storlek kan bilda ett svart hål. Ja, det finns lite olika. Det finns då sådana som är ungefär lika tunga som solen. Ja, bra mycket tyngre än solen måste de vara för att kunna bilda ett svart hål. Så solen själv kommer aldrig någonsin att bli ett svart hål. Så att gravitationen i solen är alldeles för vek för att någonsin trycka ihop materialet till det här singulära tillståndet. Men om man har en stjärna som kanske är 50 gånger större än solen, då kommer den först att explodera som en supernova när den har levt färdigt sitt liv. Och resterna som inte exploderar ut kommer då att kollapsa in på sig själv och bli just ett svart hål. Då har man ett svart hål som är kanske 4, 5, 10 solmassor eller sådär. Men det här svarta hålet som finns i Vintergatans centrum, där räknar man med att det är ungefär 4 miljoner solmassor. Det är som att man har tagit 4 miljoner solar och tryckt ihop det till ett stort. Men då man tror att alla de här beskrivs av den här enkla modellen som kallas för Schwarzschild svart hål, då finns det en väldigt, väldigt enkel relation mellan massan och storleken på den här händelsehorisonten runt om. Så att solen har då en radie ut till händelsehorisonten som är 3 kilometer. Om man då har 1 miljon solmassor, då blir det 3 miljoner kilometer. Så att det är väldigt, väldigt enkel matematik. Nu är ju inte de här hålen riktigt exakt beskrivna av Schwarzschilds lösning genom att de roterar och har en massa andra saker. Men det är en bra första approximation i alla fall. Så jorden, om man någonsin skulle kunna lyckas klämma ihop det till ett svart hål, skulle bli ungefär 1 centimeter. Den här händelsehorisonten runt om. Det kommer aldrig någonsin att hända, för jorden har inte heller nog mycket materia för att kunna kollapsa.
Nej, just det.
Men, ja, det finns ingen annan känd kraft än gravitation som kan trycka ihop saker så att det någonsin kan bli ett svart hål.
Hur föreställer du dig då att stjärnan har nu åkt in i det svarta hålet? Vad händer där då?
Ja.
Hur ser det ut där inne då? Passerat den här händelsen? Eller ska vi börja med händelsehorisonten? Vad menar man med den?
Händelsehorisonten är ju en fiktiv matematisk yta. Så att det, från ett visst avstånd från den här centralpunkten så kommer allting som någonsin kommer innanför det området kommer att sugas in obönhörligen i mitten. Så att en ganska bra analogi är att man har en rulltrappa som man kör då. Och så försöker man kör rulltrappan neråt och så försöker man springa uppåt. Om man kör rulltrappan väldigt långsamt så är det ju en enkel match att springa upp för. Men om man kör rulltrappan ner med 50 meter per sekund, då kan ingen människa springa upp för den här rulltrappan. Om du säger att det fortaste man kan springa motsvarar ljusets hastighet. Och så kör vi rulltrappan neråt med 10 gånger ljusets hastighet. Då kommer till och med ljuset som försöker ta sig ut upp för den här rulltrappan kommer att åka ner. Och på exakt samma sätt funkar det inuti ett svart hål, så att rummet självt kollapsar in mot centrum snabbare än ljusets hastighet. Så att även om ljuset försöker ta sig ut så kommer det ändå obenhörligen åka in.
Var inte det förbjudet?
Det är förbjudet enligt speciell relativitetsteori. Mm. Men allmän relativitetsteori är en mycket, mycket allmännare beskrivning.
Okay.
Så att det är inte förbjudet enligt teorin, det är förbjudet enligt speciell relativitetsteori, men den är inte tillämplig i just svarta hål. Så är det.
Mm. Och sen har stjärnan åkt in nedför rulltrappan och in i svarta hålet.
Ja.
Och vad händer där då?
Ja, det är ju där ingen vet riktigt vad som händer. Där finns ju något som kallas för en singularitet. I det enkla fallet med ett icke-roterande svart hål, då har man en punkt dit allt kommer att hamna. En matematisk punkt. Och då ser man att om man stoppar in 1 kilogram där och så dividerar man det med volymen 0, då får man en oändligt hög densitet. För densitet är ju massa genom volym. Så det spelar ingen roll vad man stoppar in, då kommer densiteten i den här singulariteten automatiskt att bli oändligt hög. Och densitet är direkt relaterat till hur stor krökningen i rumtiden är. Så att där har man alltså en oändlig krökning i rumtiden. Det tror man inte händer, utan man tror att någonting annat händer, att kvantmekaniska processer sätter in och gör någonting annat. Men vad de gör, det är ingen som vet, i och med att det finns ingen sån detaljerad teori.
Nej, och ingen... Kan åka dit och titta eller?
Jo, man kan åka dit men man kan aldrig komma ut och tala om vad som hände.
Nej, precis. Ja, det blir krångligt. Ja, det här är, som jag sa förra gången du var här också, mycket att ta in i huvudet. Ja, men hur tänker du själv om det här liksom kopplat till, inte bara, du kanske ser, vad ser du nu framför dig? Är det en massa ekvationer som liksom...
Ekvationerna i sig är liksom bara ett...
Eller försöker du applicera det här på något, försöka att föreställa det här på något sätt?
Man kan ju säga direkt att om man har ett sånt här komplicerat system med ett svart hål och så har man mycket gas och stoft och en massa stjärnor runt omkring, då finns det ingen som har liksom en bild av exakt någon formel i huvudet hur det där fungerar, för att det finns ingen sån formel, för det är så komplicerade fenomen. Så det här med att man har ett enkelt svart hål i mitten, det funkar egentligen bara om det är helt tomt runt omkring.
Mm.
Så att annars får man ett dynamiskt fenomen där rummet och tiden, krökningen i både rummet och tiden ändras med tiden, så man får ett dynamiskt förlopp. Och det är samma när själva svarta hålet bildas en gång i tiden. Det är extremt komplicerat att i detalj räkna ut. Och ju mer material som trillar in, desto svårare är det också att beräkna. Men man har ju stora numeriska datorberäkningar där man försöker göra det här. Och då ser man just att man får ut mycket av det man ser från verkliga objekt som ligger i galaxers centrum. Bland annat så tänker man sig att man får väldigt, väldigt starka magnetfält just för att det roterar. Och det är så väldigt hög temperatur så att man har ett plasma istället för vanlig gas. Och kontentan i alla fall, det blir att man får väldigt starka magnetfält som är riktade i rotationsaxelns riktning på det svarta hålet.
Mm.
Och där kan en massa partiklar, innan de åker in genom händelsehorisonten, kan de accelereras och sticka iväg i polernas riktning.
Ah, okay.
Och då får man partiklar som rör sig med nästan ljusets hastighet. Och de där är relativt enkla att se. Och det är kopplat till något som kallas för kvasarer bland annat, som är väldigt, väldigt avlägsna, väldigt, väldigt ljusstarka saker man såg på himlen också.
Ja, det var så man förklarar kvasarer, var det så eller?
Idag förklarar man kvasarer så, det har funnits många olika historiska förklaringar. Ett tag så sa man att kvasarer, eller trodde man att kvasarer var vita hål istället för svarta hål. Då hade man ett svart hål här som sög in en massa material, så fanns det en brygga genom rumtiden som spottade ut allt material här i det vita hålet. Så ett vitt hål fungerar då precis som motsatsen av ett svart hål. Det tror man inte längre idag. Utan idag tror man att det är ett stort svart hål som roterar, som suger in material, som skapar magnetfält och en massa annat. Och som skickar iväg partiklar åt de här hålen väldigt, väldigt snabbt.
Mm. Och som lyser starkare än...
Kvasarerna lyser starkare än något annat objekt. För att de är väldigt, väldigt avlägsna. Så för att man alls ska kunna se dem så måste de vara väldigt, väldigt långt bort. Och väldigt, väldigt långt bort, det betyder också väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden, eftersom ljuset har en fix hastighet. Den har inte oändligt hög hastighet. Och kvasarerna verkar bara ha funnits väldigt, väldigt tidigt i universums historia. De finns inte längre idag.
Jaha, just det. Så att om de är miljoner ljusår bort så...
Eller... Och det förklarar man sen i sin tur med att det svarta hålet som finns där, som är liksom den drivande motorn i den här kvasaren, den har sugit rent i området runt omkring sig. Så att då har den ingen mer material att skicka iväg i stort sett.
Ja, just det.
Så då klingar de automatiskt av.
Men är det så man kan tänka sig det? Att om vi tittar på ett objekt då som skulle vara, vad vill säga, 1 miljard ljusår bort. Ser vi nu 1 miljard år tillbaka i tiden? Är det det vi ser? Vad som hände för 1 miljard år sedan?
Ja, exakt.
Det är
som att en brevduva har flaxat med informationen i 1 miljard år.
Det tog så lång tid för att komma hit med meddelandet. Ja. Annars läste jag någon artikel någonstans som problematiserade det där med, och jag begrep absolut ingenting. Att det var inte så enkelt. Eller...
Det finns flera olika saker som gör att tiden går olika fort. Så att dels det svarta hålet självt gör att tiden går lite annorlunda där än man tror. Plus att de rör sig jämfört med oss. Det går tiden lite annorlunda. Så att det här med att allt på ett visst avstånd skedde för si och så många miljarder år sedan, det beror ju på att man gör en väldigt, väldigt förenklad bild av universum där allting är helt jämnt utsmetat. Om man tar en mer detaljerad bild där det ligger liksom svarta hål här och stjärnor här och galaxer här och så tomrum emellan, då går ju tiden olika fort på de olika ställena. Så då blir det mycket mer komplicerat att säga vad tiden är där borta.
Ja, och så rör de sig väl också åt olika håll, mot oss eller från oss? Eller...
De som är ganska nära oss, de kan röra sig lite grann hur som helst, antingen mot oss eller från oss eller åt sidan. Men ju längre bort man tittar, desto mer rör de sig bara ifrån oss. Och det förklarar man egentligen med att de inte alls rör sig ifrån oss, utan de ligger still mer eller mindre där de är, men tomrummet emellan expanderar på grund av Big Bang-modellen.
Tankefelet man kanske gör, åtminstone jag, det är att jag hela tiden föreställer mig att jorden är i mitten av universum. Eller?
Ja, det blir ju gärna så när man observerar från jorden.
Ja. Men om det nu finns någon mitt på universum alltså. Där de tvistar i lärde. Hur var det med relationen mellan Stephen Hawking och vad heter han? Roger Penrose.
Roger Penrose. Ja, Roger Penrose, han tog ju fram de här väldigt kraftfulla matematiska verktygen själv då, som man sen tillämpade för att göra just det arbetet som man får årets Nobelpris för. Kunna bevisa att i allmän relativitetsteori så får man automatiskt svarta hållösningar. Det är liksom ofrånkomligt om man bara klämmer ihop materia. Nästan ofrånkomligt. Man måste göra vissa antaganden, men de antagandena är väldigt, väldigt enkla och liksom, ja, ser självklara ut på pappret i alla fall. Hawking sen, han blev intresserad av det här och tänkte att kan man tillämpa det här på hela universum också? För då visste man att det fanns en Big Bang-modell och ingen visste riktigt vilket tillstånd universum var i från början. Men genom att använda, lära sig de här Penrose nya matematiska verktyg av just Penrose, så kunde han visa att en Big Bang-modell i allmän relativitetsteori säger med 100% säkerhet mer eller mindre att allting har börjat från ett sånt där singulärt tillstånd där allting var hopklämt i en matematisk punkt. Så då har man alltså en singularitet även i universums begynnelse. Så det var egentligen där Hawking började med det här tillämpningen av Penrose-metoden. Men sen jobbade han och Penrose tillsammans och kunde bevisa saker för svarta hål också. Normala, men, normala svarta hål.
Om jag fattar saken rätt så Stephen Hawking är väl mest berömd för teorin om att svarta hål ändå kan skicka ut någon slags partiklar eller strålning. Hawking-strålning kallar man det.
Det han är mest känd för, det är dels det här jobbet, arbetet han gjorde med Penrose på 60-talet och sen början på 70-talet, så det egentligen började med att en annan person, Jacob Bekenstein, han sa att det är ju konstigt om vi har ett svart hål och så skickar vi in till exempel en het kaffekopp i det där svarta hålet. För då kommer ju den här värmen som finns i den här koppen kommer att försvinna. För tidigare trodde man att svarta hål, de måste ju ha temperaturen noll i och med att allting sugs ju in. Så de kan inte ha någon temperatur överhuvudtaget. De måste ha temperaturen 0 Kelvin. Och då finns det då en teori i termodynamiken som säger att entropin, som är ett mått på oordningen, kan aldrig någonsin minska. Men om man då slänger in en het kopp i ett svart hål och alltihopa får temperaturen 0 Kelvin, då minskar ju entropin. Så då sa Bekenstein att det där kan ju inte stämma. Så då sa han att ett svart hål måste ha en entropi, alltså ha en oordning. Men då visste ju Hawking och alla de andra som hade sysslat med svarta hål att det där kan inte stämma, för att det svarta hålet måste ha noll i entropi i och med att temperaturen är noll. Och då började Hawking klura på det där och så sa han att okej, jag ska försöka lösa det här en gång för alla. Så jag tar en svarta hållösning som är känd från relativitetsteorin och så klister jag lite approximativt på kvantmekaniska effekter. Och det var när han gjorde det så såg han att precis tvärt emot vad han trodde, han trodde att Bekenstein hade fel, men då såg han att Bekenstein hade helt rätt. Men då fick Hawking fram en formel som inte Bekenstein hade fått, som sa att temperaturen hos ett svart hål är någon konstant dividerat med massan på det svarta hålet. Så det betyder att ju högre massa man har på det svarta hålet, desto lägre blir temperaturen. Och den blir så låg så att den går inte att detektera. Så för ett svart hål med massan 10 solmassor så blir temperaturen mycket, mycket, mycket lägre än den omgivande bakgrundsstrålningen som finns i universum. Så det är helt omöjligt att detektera den. Men om man däremot har mikroskopiska svarta hål som eventuellt kan ha bildats i det tidiga universum, då kan de få en hur hög temperatur som helst.
Ja, så.
Då är det bara att dividera. Då har man en konstant dividerat med en temperatur. Om man då låter temperaturen bli mindre och mindre och mindre och mindre. Nej, om man låter massan bli mindre och mindre och mindre, så kommer temperaturen att bli högre och högre och högre och högre.
Ja. Jag fattar ingenting.
Så om man har 1 genom 1, då får vi temperaturen 1. Ja, om vi har 1 genom 0,01, då får vi temperaturen 100.
Jo, jag förstår tankelinjen, men jag förstår inte.
Så det är hela Hawkings formel, att man har någon konstant som är en massa naturkonstanter,
ja.
Dividerat med massan på det svarta hålet, då får man ut temperaturen. Och det där blir ju en accelererande process. Om vi har ett litet svart hål som skickar ut strålning, så kallad Hawkingstrålning, då kommer ju massan att minska för att energi måste tas någonstans ifrån. Och det tas ju från massan på det svarta hålet. Då kommer massan att bli ännu mindre, då blir temperaturen ännu högre och då blir utstrålningen ännu större. Så att i slutet så blir det som en explosion av gammastrålning ur ett sådant här Hawking-hål.
Ja.
Alldeles i slutet på dess livstid. Och det har man letat efter ända sedan dess. Och man har aldrig någonsin sett en sån explosion. Så man kan säga att Mellan det här och det här området i massa kan det inte finnas några såna här mikroskopiska svarta hål. De kan ha varit mycket, mycket mindre. Då har de exploderat för länge, länge sedan. Eller så kan de vara något större och då kommer de att explodera någon gång i framtiden.
Ja.
Så det letar man fortfarande efter. Man har aldrig någonsin sett något exempel på sån här Hawking-strålning.
För jag trodde att den här Hawking-strålningen var att han menar på att svarta hål ändå kunde avge en viss strålning. Och liksom dunsta bort.
Exakt, det är precis det han säger.
Ah, okej. Okay.
Men för ett normalt svart hål, sådana som vi känner till...
Det tar himla lång tid, men... Det
för ett sånt här svart hål som finns i Vintergatans centrum, 4 miljoner solmassor, så skulle det ta mycket, mycket, mycket längre tid än vad universum har existerat.
Mm.
Men om vi väntar oändligt länge, om vi tänker oss att universum fortsätter expandera för alltid, då kommer det där att hända förr eller senare, med betoning på senare då.
Mm.
Så det är en ganska blek bild av universums slut. Så först så kommer det att bli liksom allting expanderar, alla stjärnorna dör ut, allt ljus kommer att försvinna. Och sen så småningom allra sist så kommer alla svarta hålen explodera, puff.
Jaha.
Sen är det färdigt, om nu teorin stämmer.
Ja, just det.
Men vi har inte tid att sitta och vänta på att observera.
Nej, och inte inom ramen för vårt prat, eller kommer det inte att hända?
Men det som är intressant med den här Hawking-strålningen i alla fall, det är första gången man kopplar ihop just kvantfysiken med allmän relativitetsteori på ett fysikaliskt meningsfullt sätt som eventuellt har observerbara konsekvenser. Så att alla som jobbar inom det här området med att försöka kombinera kvantfysik med allmän relativitetsteori, det som kallas för kvantgravitation, de ser liksom den här Hawking-strålningen och den modellen och den formen som startskottet för hela den här, forskningsinriktningen. Då.
Okay.
För att se om att det kanske finns ett möjligt sätt framåt.
Mm. Men det kan också vara en återvändsgränd.
Så är det alltid i vetenskapen. Det vet man aldrig i förväg.
Just det. Men jag föreställde mig med så här då. Att, Vintergatan då. Ja, den förutspås ju smälta ihop med Andromeda-galaxen så småningom. Och så sen sugs allt, alla stjärnor, allt stoft och allting sugs in i ett stort svart hål i centrum.
I alla fall så verkar ju galaxerna bli större och större. För att man kan ju titta bland annat med Hubbles rymdteleskop som man kunnat titta väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Och då ser man att galaxerna då var många, många fler, men mycket, mycket mindre.
Okej.
Så det betyder att de har smält samman till större och större och större objekt. Ja. Och det där fortsätter ju precis som du säger än idag. Det finns ju något som kallas för den lokala galaxhopen. Där Andromeda-galaxen och Vintergatan inom några miljarder år kommer att smälta samman till en ännu mycket större galax.
Mm.
Och sen kommer det att käka upp resten av den här lokala galaxhopen.
Ja. Och så tänker jag mig då smälter det sen ihop till ett jättestort svart hål. Och så händer samma sak med de andra galaxerna överallt ute i universum. Och till slut har vi en mängd massa svarta hål. Och sen börjar väl de att rotera sinsemellan och så blir det någon... Då smälter de samman och till slut har alla svarta hål smält ihop till ett enda stort svart hål. Och så säger det pang igen. Är det så man tycker?
Nej, så är det inte. Så att även i en galax så är det inte alls säkert att alla stjärnor någonsin kommer att hamna i det svarta hålet.
Varför inte det?
Så det är precis som om man tittar i solsystemet. Om vi skulle göra solen till ett svart hål... så skulle ingenting hända med jorden förutom att lyset skulle slockna. Så att jorden skulle fortsätta röra sig i sin samma bana hur länge som helst. Så ett svart hål fungerar inte som en gigantisk kosmisk dammsugare som suger i allting. Utan det suger bara i saker som kommer innanför ett visst område.
Ja, men gör de inte förr eller senare då?
Ja, det beror helt på. Så att galaxerna i sig avlägsnar sig från varandra. Det vet man ju från kosmologiska mätningar. Så att den här lokala gruppen, den avlägsnar inte sig från de olika galaxerna, den avlägsnar sig inte för att de är bundna av gravitation. Så de kommer så småningom att smälta samman. Men om man tittar på en annan galaxhop långt, långt borta så är det inte alls säkert att den kommer att smälta ihop med våran egen galaxgrupp. För att tomrummet emellan expanderar ju. Så snarare kommer den att försvinna längre och längre bort ifrån oss. Så det materialet kommer aldrig någonsin att bli en del av våran egen lilla... eget lilla hörn av världen.
Nej, det är väl rådande nuvarande teori med den här mörka...
Från den kosmologiska modellen så verkar det idag som att all materia i universum idag kommer inte att bli ett enda gigantiskt svart hål. Om det däremot hade varit så att vi levde i ett universum där man hade mer materia kontra expansionstakten, då hade alltihop blivit en singularitet så småningom. Precis som det var en singularitet från början som Hawking visade på 60-talet, så skulle det då växa till en maximal storlek på universum och sen krympa ihop igen till en big crunch någon gång i framtiden. Mm. Alltså en stor kross. Men det tror man idag inte kommer att hända.
Ja.
Det trodde man. Det var den ledande teorin på 60-talet.
Jo, just det. Det har väl fastnat i så mitt huvud. Jag har inte riktigt gått med på den där expansionsteorin. Den verkar så osannolik.
Att det expanderar nu, det vet man helt säkert. Men ja, frågan är om det expanderar nog snabbt för att expandera för alltid. Eller om expansionen kommer att bromsas in och bytas till en kontraktion.
Ja.
Det var det man trodde på 60-talet. Men idag, med de bästa mätningar man har, så tyder det på att allting kommer att expandera för alltid. Mm. Och inte nog med att det kommer att expandera för alltid, utan det kommer att gå fortare och fortare. För det finns något som kallas för mörk energi som driver på den här expansionen. Mm. Mm. Tror man.
Tror man, ja. Fast det är ingen som vet varför eller hur det kan komma sig. Nej. Men om du spränger en handgranat, då åker ju grejer iväg utåt från centrum. Ja.
Så är det.
Ja.
Men modellen för universum är lite annorlunda, så att man kan tänka sig att man har en stor deg som jäser.
Men jag bara menar, ja, det kan man ju tänka sig också. Men jag menar också, om du har haft en sån där stor smäll, så då flyger väl allting iväg då? Så.
Jo, men i relativitetsteorin är det så att det är först när materien bildas som rummet och tiden bildas också. Så att det finns liksom inget rum där saker och ting exploderar i.
Ja, just det.
Så att materien i Big Bang och rummet och tiden skapas samtidigt.
Mm.
Så att det finns liksom inget objektivt rum där en handgranat exploderar, om handgranaten är universum.
Nej, just det.
Så att det är lite mer komplicerat.
Men kan man tänka sig universum så också? Att det inte är ett rum?
Ja, det är ju ett fyrdimensionellt rum enligt Einstein, men där egenskapen hos rummet är intimt förknippat med vilket energiinnehåll man har i form av materia och strålning och sånt. Det är ju det som är hela krökningseffekten också. Så enligt Einstein fanns det ju inte någon tid före Big Bang. Så varken tid eller rum eller materia eller någonting existerade. Så att allting blev till för 14 miljarder år sedan enligt de bästa kosmologiska mätningarna.
Var det ljus?
Om det sen var så, det är en annan sak. Men det är det tyder på i alla fall, om man spelar filmen baklänges.
Ja, ja. Ja, det känns ju att det är spännande, men det är spekulativt. Det är ju jättesvårt. Det går ju som inte att vara där och kolla. Det går inte, som, du är ju ändå en vän av empirin. Så du vill att
det som är intressant med svarta hål är att på 60-talet när man gjorde de här arbetena, då var det mer eller mindre science fiction. För då fanns det ju inte någon... Det var ju helt och hållet vetenskapligt i den meningen att det byggde ju på Einsteins teori. Men det var omöjligt på den tiden att testa det här med hjälp av några observationer. Det är ju det man har börjat lyckas göra nu från 70-80-90-talet och framåt. Bland annat de här som har studerat hur stjärnorna rör sig i centrum av Vintergatan. Då ser man att allt tyder på att det ligger ett svart hål där inne i centrum. Så det är ju det som är så intressant, att nu kan man verkligen börja koppla de här teoretiska vilda teorierna till sånt som verkligen är mätbart. Så då börjar det liksom närma sig den här empiriska vetenskapen.
Ja, just det.
Eller ja, det har ju varit där länge.
Ja, just det. Ja, empirin har ju visat att de existerar, men det är ju svårt att veta vad som pågår där. Så att säga, det går inte åka dit.
Och... I det svarta hålet?
Nej, precis.
Nej, exakt.
Ja.
Där har man bara teoretiska beräkningar och liksom luta sig mot.
Ja.
Inuti den här bollen, då, den fiktiva bollen som definieras av den här händelsehorisonten.
Ja, din egen forskning då kopplat till det här?
Just till svarta hål och allmän relativitetsteori är inte så jättestarkt kopplat. Däremot har vi jobbat bland annat med andra kompakta objekt som nästan är svarta hål. Det finns ju något som kallas för neutronstjärnor. Och de är väldigt nära gränsen att bli ett svart hål. Skulle man bara klämma ihop dem lite till, så skulle det bli ett svart hål. Och där måste man använda allmän relativitetsteori för att kunna beskriva de här neutronstjärnorna. För att använda Newtons teori, då blir det helt felaktiga slutsatser. Däremot, det solen så småningom kommer att bli, något som kallas för en vit dvärgstjärna, där är det inte så himla viktigt, för där är de relativistiska effekterna ganska små. Så där kan man lika gärna använda Newtons gamla gravitationsteori. Så solen när den dör kommer att bli först en röd jättestjärna, och sen så kommer den att komprimeras ihop till ungefär storleken på jorden. Så i storleken på jorden kommer det ligga ungefär en solmassa. Så det kommer att vara extremt kompakt. Men om man tittar på en ännu lite större stjärna, då kommer det bli en neutronstjärna utav liket av den stjärnan. Och den är ungefär lika stor som Luleå, kan vi säga. stadskärna.
Mm.
Där det fortfarande ligger ungefär en solmassa. Och då är det ungefär som att alla protoner och neutroner är det som bildade den här neutronstjärnan. De ligger liksom och skaver mot varandra. Så då har man liksom kärnfysikaliska avstånd inuti. Så inuti en neutronstjärna har man ungefär ett djup till 57 stycken neutroner. Alltså en etta med 57 nollor efter. Som är ihoptryckta till en gigantisk atomkärna kan vi säga. Och det skulle aldrig funka i vanliga fall för att den skulle sönderfalla med radioaktiv strålning. Men i fallet med neutronstjärnan så ligger då gravitationen och stabiliserar den utifrån. Så då kan man ändå ha en gigantisk atomkärna där som man då kallar för en neutronstjärna.
Ja, just
det. Och trycker man ihop den lite till så blir det ett svart hål.
Var tog elektronerna och protonerna vägen?
Protonerna och elektronerna åker in i varann och bildar neutronen. Så det är okay. Något som kallas för omvänt betasönderfall.
Okay.
Och då får man också ut i den processen en stor skur av neutriner. Och det är faktiskt neutrinerna, tror man, som sliter sönder själva stjärnan. Den exploderar i en supernova. För när man gör numeriska simuleringar av det här på dator, så om man inte tar med neutrinerna så kommer stjärnan att puffa ut lite grann och sen kommer alltihop att kollapsa till ett svart hål. Men det är inte så det funkar i en supernova, utan allting slits sönder och bara en liten del blir kvar som blir det svarta hålet i centrum. Och det som sliter sönder hela atmosfären på stjärnan, det är just den här chocken av neutriner som bildas just när protoner och elektroner bildar neutroner och neutriner måste komma ut.
Och neutrinerna är ju den där lilla söta partikeln som tydligen inte interagerar med vanlig materia.
Vi väldigt svagt.
När du var här förra gången, vad sa du, genom tumnageln så har den nu passerat medan vi har suttit och pratat.
Nästan oräkneligt antal neutriner.
Ja,
för bara solen producerar i sin energiproduktion producerar en kopiösa mängd neutriner. Och de går i stort sett rakt igenom oss och genom jorden och allting. Så man brukar säga att ungefär en eller två gånger under ens livstid så händer någonting med neutriner som kommer genom kroppen. Att liksom
ibland
kickar till en molekyl.
Ibland så krockar de med någonting.
Men har man bara nog många neutriner som är fallet då i en supernova-explosion, då kommer ju mycket att hända. Det är lite grann som om man köper en lott kontra att man köper jättemånga lotter. Om man köper en lott så får man ingen chans att vinna. Men köper man många lotter, då har man, köper man alla lotter, då vet man att man kommer att vinna. Och det är så det fungerar i en supernova-explosion. Så då sliter de neutrinerna, trots att de egentligen inte vill interagera. Så det är alltid någon som gör det, och det är det som gör att allt slits sönder. Så har man bara nog många neutriner så kan de göra väldigt mycket stor skada. Eller skada, nytta kanske.
Jag kommer
kanske
att tänka på Kalle Anka. Nu är det var med Lotter och Alexander Lukas.
Ja, exakt.
Min hjärna har börjat koka åt fel håll.
Då har man ju kopplingen här mellan just partikelfysik och astrofysik. Då man måste använda partikelfysik för att kunna förklara många fenomen inom astrofysiken.
Ja.
Och därför är det intressant för en gammal partikelfysiker som jag att liksom koppla in mot astropartikelfysik eller partikelfysikaspekter i astrofysiken.
Mm. Och Alexander Lukas hade ingenting med det hela att göra.
Ja,
ja, det är spännande.
Det är väl de som får Nobelpris som Alexander Lukas.
Ja, ja, precis, de som har tur. Ja, ja. Ja, hur tänker du om det? Penrose, är bara han värd det här? Eller?
Ja, definitivt. Han har gjort så många insatser inom inte bara det här han får Nobelpris för, utan många, många andra områden. Han har ju en egen teori för hur man ska kunna koppla ihop kvantfysik med allmän relativitetsteori.
Ja, och i din krönikasamling så har du...
Där har jag faktiskt en krönika om just Penrose som jag skrev långt innan han fick Nobelpriset. Jag kände till honom förut.
Ja.
Det är ganska intressant. Penrose egen inställning är att det är kvantfysiken det är fel på, inte allmän relativitetsteori. Nästan alla andra som jobbar inom kvantgravitation tror att kvantfysiken ska vara mer eller mindre som den är och så ska man ändra på relativitetsteorin.
Och han tänker tvärtom ändå.
Ja, precis. För att han gillar att allmän relativitetsteori är en ganska enkel teori begreppsmässigt för att man ser att det är liksom resultatet av en enda Einstein-hjärna. Medan kvantfysiken är liksom flera olika forskare som har gett sitt lilla bidrag. Och en del av de här bidragen passar inte riktigt ihop med de andra. Så att logiskt sett så är allmän relativitetsteori en mycket, mycket snyggare teori än kvantfysik.
Historiskt, idén om svarta hål är ju ganska gammal har jag fattat det som. Jag läste någonstans, det var någon som redan på 1700-talet.
Ja, Laplace bland annat.
Ja, just det. Föreställde sig det här.
Ja. Mm. Då hade man ju en bild av att ljus var en partikelström. Så Newton själv trodde att ljuset var en partikelström. Och då kan man använda de gamla hederliga newtonska formlerna på just den här partikelströmmen. Då kan man säga att över en viss massa så måste partiklarna röra sig snabbare än ljusets hastighet för att kunna ta sig ut. Det man kan göra är att man använder speciell relativitetsteori och säger att okej, ljuset har en effektiv massa på grund av att det har en viss rörelse. E lika med mc kvadrat. Då får man då en effektiv massa m på grund av att ljuset har en energi e. Och stoppar man in det i Einsteins eller i Newtons ekvation, då får man nästan rätt svar. Inte riktigt.
Ja, detta om svarta hål, det var mycket att svälja. Jag känner att jag blev sögsin.
Ja, det är bra.
Ja, intressant. Och hemskt trevligt att ha dig här igen. Tack så mycket.
Tack så mycket. Mm. Kanske kommer nästa gång det är Nobelpris dags.
Ja, eller när du får.
Ja, då kommer, då kommer jag garanterat.
Härligt.
Någon gång i asymptotiska framtiden.
Ja, tack så bra.
Tack ska du ha.